Det är alltid intressant att ta del av människor som har kommit till tro, som inte har någon koppling till kyrkan, som har hamnat i en församling och börjar. Antingen har man redan kommit till tro, eller så är man på väg. Men personer som inte har någon kyrklig bakgrund överhuvudtaget, är alltid intressant att lyssna på deras berättelser. Hur tänker de om oss? Vad lägger de märke till när de kommer till församlingen, till kyrkan? Vad reagerar de på? Vad känns kanske lite märkligt? Vad känns och upplevs som tilltalande? För egen del så minns jag relativt tidigt som barn att jag fattade att det här med Israel, det var något speciellt. Det återkom. Man hörde talas om det i gudstjänster, och ibland hade man särskilda möten med Israelfokus, Israelmöten som man kallade det. Och jag, som sagt, jag var inte så gammal när jag fattade att det är någonting speciellt med Israel, jag förstår det. De här äldre personerna som sitter i bänken och ber och talar väldigt varmt om Israel. Även om jag inte var gammal så förstod jag att det här är någonting som rör människors hjärtan, och det rör väldigt många människors hjärtan som tror på Jesus. Och jag hoppas att det här är någonting som fortfarande märks i våra församlingar idag. Att man ska inte kunna komma till en kyrka och undgå att inte mötas av den här förståelsen, att få bli presenterad kring när det gäller Israel och Israels roll och betydelse för oss som troende, historiskt och även saker som rör framtiden. Vad är grejen med Israel? Det här ska jag förhoppningsvis kunna ge lite klarhet i. Och en del saker som jag kommer att säga idag så är välbekant för många av er. Det tror jag. Vissa saker kanske är nya för någon. Oavsett så tänker jag att det här är saker som är bra att påminna sig om och som vi behöver prata om och lyfta fram i våra kristna församlingar. Jag har två tillfällen på mig att ta mig an det här ämnet. Och idag så kommer fokus att ligga på det som har hänt. Bakgrunden till Israel. Hur kom Israel till? Bakgrunden till landet och folkets syfte. Och sen nästa söndag så kommer fokus ligga mer på Israels roll i här och nu och även i framtiden och tidens slut. Min predikan idag kanske blir något kortare än vad jag brukar ha vanligtvis. Men jag tänker att det är viktigt att inte pressa in för mycket tankar och idéer vid ett och samma tillfälle. Och när vi har nu just ska ha Israel i fokus här, så finns det ju en del man kan hämta av både i Nya och Gamla testamentet. Men idag kommer som sagt vara fokus att vara på bakgrunden till Israels uppkomst och Guds tanke med det här landet och det här folket. Och vi ska se på några av de här mest centrala bibeltexterna i Gamla testamentet primärt, som i sig själva ganska bra förklarar för den som läser vad som hände och vad som var Guds tanke bakom det här. Alla berättelser så har en början. Och alla berättelser har också ett slut. Och hur börjar då den här berättelsen om Israel? Ja, svaren så hittar vi i Bibeln. Var annars? Och vi kommer att uppehålla oss först och främst i Första Mosebok idag. Allting har som sagt en början, en start, och i vårt fall så startar allt det här med Gud själv. Historien om Israel och Israels folk så startar med Gud själv. Det börjar med Gud. Gud har ju skapat allt, däribland oss människor. Och människan så fick ju en unik roll i skapelsen. Det fanns inget annat skapat som ens kom i närheten av det som Gud hade skapat och det Guds tanke med människan. Gud skapade människan till sin avbild, till sin motsvarighet, till att vara lik honom. Och Guds önskan så var ju att människan skulle få leva i en nära relation och gemenskap med honom själv. Men eftersom Gud är kärlek, som jag visade på här vid ett annat tillfälle, så är han ju fullt medveten om att en relation med människan som han har skapat, kan bara fungera om det finns en frihet för människan att kunna välja. Att kunna välja och älska Gud tillbaks eller vända honom ryggen och gå sin egen väg. Så Gud ger ju människan en fri vilja. Och människan väljer då att gå bort ifrån Gud. Det kunde ha slutat där. Guds tanke var god, men den höll inte. Det såg ut som att Gud hade misslyckats med sin plan. Det såg ut så, men det blev inte så. Gud hade en fortsatt plan och han skulle vinna tillbaks människan till sig själv. Och han var beredd att gå väldigt långt för att det här skulle lyckas. Människan hade vänt Gud ryggen och gått iväg ifrån honom. Och Gud stod nu beredd att komma till människan själv och uppenbara sig själv och sin kärlek till människan och hela skapelsen. Och sättet som han kom att göra det här på var att utifrån alla de här folkslagen som redan hade uppstått så skulle han välja ett av dem som han personligen skulle förena sig med. Och sen också tilldela ett geografiskt landområde på jorden. En plats där faktiskt majoriteten av de här viktigaste händelserna i frälsningshistorien sen skulle komma att utspela sig. Historien om Israel och Israels folk så börjar med Gud. Och när den sen startar på jorden så börjar det med en människa. Som hette Abraham. Sissi läste den texten i inledningen. Jag kan läsa den en gång till. Första Mosebok 12, 1-3. Gud kallar Abraham. Herren sa till Abraham, gå ut ifrån ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Här i den här texten som vi läste nu så sker startskottet till det som kommer att bli Guds egendomsfolk här på jorden. Och även då landet som på sikt ska komma att bli anknutet, nära sammanknutet med det här folket. Gå ut från ditt land och bege dig till, säger Herren. Det fanns en kallelse att han skulle dra iväg någonstans. Där ska jag, Herren, göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och du, folket och landet, ska bli till en välsignelse. Sen kommer löften om att Herren lovar att beskydda och ta hand om folket. Han ska välsigna de som välsignar folket. Och sen det här slutgiltiga stora löftet: i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. När Gud säger de här sakerna till Abraham och Abraham lyder Herrens befallning och drar ut ifrån sitt gamla hemland och hemmiljö och sammanhang, så sätts den här planen som Gud hade i verket. Då sätts den i rörelse när Abraham gensvarar på det här. Abraham och hans del i frälsningshistorien, så brukar man prata om löftet. Gud ger ett löfte till Abraham. Och Abraham tar Gud på orden. Och i och med att han gör det, så har nu Gud fått en bundsförvant. Gud och Abraham, så ingås också senare ett förbund. Och Abraham blir, som vi känner honom mest, han får ett nytt namn, Abraham. Första Mosebok så är i stora dragen berättelse om hur Gud för frälsningshistorien framåt genom Abraham och sen de som kommer efter honom, hans släkt. En annan händelse som är av vikt för folket och Israels framtid, så hittar vi i kapitel 32 i Första Mosebok. Och den här berättelsen så handlar om, nu är det Abrahams barnbarn Jakob som är i fokus. Jakob var ju barn då till Isak, Abrahams son. Och Jakob var en person som hade, ja, han var väl en person som inte hade rent mjöl i påsen helt och hållet, kan man säga. Han var en listig typ. Han var en bedragare. Han hade lurat sin egen bror Esau. Han hade lurat sin pappa. Och i den här texten som vi ska läsa här nu, så förbereder Jakob sig för att återigen få möta sin bror Esau. Och ifrån kapitel 32 och vers 22 så läser jag: Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sa: släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sa: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob fick här ett nytt namn till följd av att han kämpat med Gud och människor och segrat. Och hans nya namn så blev Israel, som betyder han som kämpar med Gud. Och det här är första gången i Bibeln som namnet Israel nämns. Och även från den här stunden så ser vi fortsatt hur Gud fortsätter att föra skeendet framåt. Nu med Jakob då, vars nya namn blev Israel. I ett par kapitel längre fram, i kapitel 35, så ser vi också just hur Herren också bara stadfäster det här relationen med Jakob som han nu hade ingått. Kapitel 35 och 9, vers 9 och framåt. Där står det: Gud visade sig på nytt för Jakob när han hade kommit tillbaka till Paddan Aram. Och han välsignade honom, och Gud sa till honom: ditt namn är Jakob, men du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Och han gav honom namnet Israel. Och Gud sa till honom: jag är den allsmäktige, var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, många folk ska komma ifrån dig, och kungar ska utgå ifrån dig. Det land som jag har gett till Abraham och Isak ger jag till dig, och åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Jakob får bland annat höra den samma befallning som Herren gav till människan från början. Var fruktsam och föröka dig, som de första människorna fick höra. Och Jakob tar honom på orden. 12 söner blir det sammanlagt. Som på sikt skulle föra historien framåt. Och de här 12 sönerna skulle komma att bli något som kallades för Israels 12 stammar. Jesus valde ju 12 lärjungar som han samlade runt omkring sig. Och det var inte bara någon grej som han tyckte var lämpligt, att 12, det kanske är lagom. Blir det fler så kanske det blir lite jobbigt. Utan det var en symbol, de här 12 lärjungarna som Jesus samlade omkring sig var ju en symbolik för Israels 12 stammar. Och en av de här stammarna, en av Jakobs söner, Juda. Han och hans stam så skulle på ett avgörande sätt få bli garanten för att Guds plan, Guds önskan för att vinna människan tillbaks till sig skulle gå i fullbordan. I Första Mosebok kapitel 49 och vers 8 så står det om just Juda och den stam som han skulle få föra fram. Sammanhanget är att Jakob, som nu är en gammal man, välsignar sina söner. Och i vers 8 så står det om Juda. Juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska gripa dina fienders nacke. Din fars söner ska buga sig för dig. Ett ungt lejon är Juda. Du reser dig från rivet byte, min son. Han höjer sig, han lägger sig. Som ett lejon, som en lejonhona. Vem vågar väcka honom? Spiran ska inte vika från Juda, inte härska staven från hans fötter. Förrän han som den tillhör kommer, och folken lyder honom. Förrän han som den tillhör kommer. Jag tror ni förstår att den här meningen syftar på Jesus. Det är honom som den här meningen handlar om. När man sen kommer in i Nya Testamentet och med den första boken som finns, Matteus evangeliet, så börjar ju den med en släktredogörelse. Och det kan man ju tycka är lite märkligt kanske att starta på. Det är väl kanske inte så intressant. En släktutredning som just att starta med det. Men det finns ju en väldigt tydlig tanke bakom det här, och det är ju för att visa på att Jesus faktiskt står i direkt släktled med Abraham, han som fick löftet från början. Och jag ska inte läsa hela den räkna upp alla namnen, men det står i alla fall ifrån Matteus första kapitlet, så står det om Jesus släkttavla. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham blev far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Juda och hans bröder. Juda blev far till Peres och Sera, och sen så räknar de upp massa namn. Tamar, Peres, Hesron, Ram, Abinabad, Nashon, Salmon, Boas, Rahab, Obed, Rut, Isai och Isai till kung David. David blev far till Salomo genom Urias hustru. Salomo blev far till Rehabeam, och sen rabblade på massa namn till. Abia, Asa, Josafat, Joram, Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia, Manasse, Ammon, Josia. Och Josia och Jekonja och hans bröder vid den tid då folket fördes bort till Babylon. Efter bortförandet till Babylon blev Sekonja far till Sheatiel. Och sen Zerubabel, Abihud, Eliakim, Assur, Sadok, Jakim, Elihud, Eleazar, Mattan, mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Kristus. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Och så avslutas den här redogörelsen med: alltså blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till David. 14 led ifrån David till fångenskapen i Babylon. Och 14 led ifrån fångenskapen i Babylon till Kristus. Ett viktigt svar på den här frågan, vad som är grejen med Israel, så är att utan Israel, utan det israeliska folket, ingen Jesus. Utan Israel, ingen frälsning för den här världen. Och nu ska vi inte gå händelserna i förväg idag, men Israel har ju även en fortsatt roll i finalen. Finalen för Guds frälsningshistoria vid tidens slut. Jesus Kristus, han som kallas Jesus från Nazaret, står i direkt släktled ända ner till Abraham. Jesus, han är en del av Israels folk och han är svaret på alla de löften som fanns till folket och som nu också gäller hela världen som erkänner Israels messias som sin messias. Jesus kom ur Judas stam och han är konungen som folket fick löfte om en dag skulle komma. I Uppenbarelseboken 5 och vers 5 så står det: men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Det går inte att förstå den här tron vi har om man kapar bort Israel. Om man kapar bort Israels folk, deras historia. Jesus så föddes ju in i en specifik kultur. Han föddes in i ett specifikt folk. Jesus var, man kanske också kan säga Jesus är, jude. Han föddes in i den kulturen. De här världshistoriens allra viktigaste händelser har utspelat sig i det här geografiska landområdet som vi kallar för Israel. I Galileen och i Jerusalem. Det är som sammanhanget för den tro som vi har. Och det finns ett väldigt naturligt samband mellan Jesus och det judiska folket. Vi ser alltså den här släktkrönikan som räknades upp, den finns där för att visa på att Jesus, han kom in i, han är en del av det här folket. Jesus tillhör den här kulturen. Och det finns där för att vi ska förstå det och erkänna det. Så vad är då grejen med Israel som jag la som en första anslag här? För att försöka sammanfatta det till sist. Det är ju att Gud har uppenbarat sig själv för världen och människorna genom att han har beslutat att välja ett folk som han skulle göra till sitt. Han valde även att ge dem ett land där de skulle bo. Och det är viktigt att komma ihåg att det här utväljandet av folket och landet beror helt och hållet på Guds nåd och förtjänst. Det var inte så att det här folket var bättre än något annat folk på något vis. Men det står bland annat i Romarbrevet att Gud har rätt att välja. Vi har ju rätt att välja. Varför skulle inte Gud också då ha rätt att välja? Gud har rätt att välja och det har han gjort. Han valde det här folket som han skulle då uppenbara sig själv igenom och på det här sättet också vinna tillbaks människan till sig själv. Ur Judas stam så framträder Jesus Kristus som har blivit till frälsning och försoning för hela världen. Jesus var jude, som sagt. Är han fortfarande jude? bär han fortfarande den här, vad ska man kalla det? Det är han fortfarande del av det här folket. Vi kommer att få besök av Göran Lennartsson här om några veckor. Och han har väldigt mycket intressant att säga kring den här biten. Så jag sparar till experten så får han ta upp det. Men det är också väldigt intressant. Om Jesus föddes som jude, om han föddes in i det folket, varför skulle den identiteten ha upphört? Det är något att fundera på. Och som sagt, nu idag så vill jag bara lyfta fram lite de här mest centrala bitarna som handlar om bakgrunden till varför det här folket har kommit till och varför det är betydelsefullt för oss än idag. Och landet och folket har som sagt fortfarande en avgörande roll att spela som kommer att inträffa vid tidens slut som vi känner den. Och det ska vi bland annat se lite närmare på nästa söndag. Amen. Vi ber. Tack Jesus Kristus att du lät dig födas, Herre. Tack Herre att du är svaret på alla de löftena som vi från början av Bibeln ser, Herre. Löftena om Messias som skulle komma ur det folk som du, Herre, i din nåd själv utvalde. Tack Herre att vi också har fått del av samma löften idag. Tack att vi som en gång var hedna folk har fått bli inympade, som det står i det äkta olivträdets feta rot. Att vi får nu vara del inneslutna i samma förbund. Att samma löften också gäller oss. Vi tackar dig för den nåden, Herre. Att du inte utelämnade oss, Herre, utan att du öppnade famnen och bara kallade till dig alla människor av alla folk och stammar som var villiga att erkänna Jesus Kristus som hela världens frälsare och Messias. Vi tackar dig, Herre, för det som ligger bakom. Och vi tackar dig också för framtiden som du håller i din hand, där också Israel i enlighet med de bibliska löftena ska få bli en nation som spelar en avgörande roll, Herre, vid tidens fullbordan innan din återkomst. Vi ger dig all ära för det, Herre. Amen.